Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gott folk, lyssnare, wow! Vilken respons vi har fått efter förra veckans fina avsnitt med Adam Pinnen Pintorp där vi pratade om namn, eller hur Leo?
Ja, nej men alltså, vi kan väl säga så här, på förhand kände vi väl att det var kanske det mest tveksamma avsnittet, kanske ska jag inte säga, men liksom lite konstigaste ämnet, och så spelade vi in, då hade jäkligt kul när vi spelade in det, och så blev responsen, alltså det känns ju som att lägga man ihop responsen på alla andra avsnitt gemensamt, så når det knappt upp till responsen på det här avsnittet, för folk gillar att ranka namn inom fotbollen. Sablar vad folk har hört av sig.
Ja, verkligen. Helt otroligt. Och det vill vi verkligen skicka med er nu. Stort tack. Fortsätt göra det. Det värmer hjärtat oerhört mycket. Och sen...
Fortsätt ranka namn alltså. Inte höra av er, utan fortsätt ranka namn.
Ni får jättegärna höra av er. Ranka namn också. Men som vissa av er har hållit med fullständigt. Andra tycker att vi varit helt ute och cyklat. Men att ni tar er den tiden och skriver till oss. Det betyder oerhört mycket. Och värmer väldigt mycket. Och vi var ju inne här på, eller rättare sagt, det var du som öppnade den här fantastiska dörren till nederländska / holländska namn, Leo. Och vi har faktiskt fått en liten notis här, ett mejl av Fride Prins som skriver varför det är som det är, helt enkelt. Jag tänkte jag läser det kort här. Låter det bra?
Ja, men kör. Jag vet redan vad du ska läsa, men det här mejlet är det som har gjort mig mest glad hittills. Så kör på.
Skriver Fride: tack för ett lysande avsnitt. Verkligen en fröjd att lyssna på. Tusen tack. Ni lyfter holländska namntradition, och som holländare känner mig tvingad att förklara. När man föds så registreras man två olika namnkategorier. Dels dopnamn, till exempel Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooy, och tilltalsnamn, i det här fallet Rod. Man har alltså två olika kategorier av namn. Så Rod van Nistelrooy heter egentligen Rutgerus Johannes och så vidare. Utan det är bara ett av hans två namn.
Alltså det här är så jäkla ett. Tack Fride för att du hör av dig. Men det finns många, många följdfrågor här. Så du får gärna skicka ett svar igen. Eller spela in ett röstmeddelande så spelar vi upp det. För man undrar ju då så här. Hur ser det ut i de holländska passen? Står det Rutgerus Johannes Martinus? Eller står det Rud? Eller står det både och? Det är den ena följdfrågan. Och den andra följdfrågan är ju då Fride som skickar det här mejlet. Vad är ditt liksom officiella dopnamn? Är det Fridolfus eller Fridolinus? Man undrar ju, Fride. Vi vill ha svar på frågorna, men framförallt det låter som att jag driver med det här, och det gör jag inte. Jag tycker det här är så jäkla häftigt. Så svara på frågorna om du orkar. Väldigt kul och spännande.
Jättegärna. Skicka in via mail, eller precis som du sa, Leo, ni får ju skicka ljudmeddelande om ni känner för det, så spelar vi upp dem här i podden också, för att det är någonting som är väldigt kul att göra. Självklart kommer vi inte spela upp vilka ljudmeddelanden som helst om vi tycker att de är opassande, men ha det bra innehåll. Det behöver inte vara att ni hyllar oss, ni kan också kritisera oss, men så länge ni håller god ton på ett sätt så kommer vi ju spela upp det, helt enkelt. Så ja, nej, superkul. Men vi har ju också fått många namn inskickade, och ett av namnen som dök upp flertals gånger hos folk, bland annat från Pontus Hagvall, han skriver Douglas Maicon. Det är ju ett namn som en fotbollsspelare, brassen, som har blivit döpt efter just Michael Douglas. Är det ett namn som du tänkte på innan?
Den är faktiskt väldigt rolig. Han fanns ju med på någon slags bruttolista och den är ju... den föll bort lite för att Douglas Maikon inte låter så bra, men när man har förklaringen så är det ju, den är ju otroligt rolig. Varför skulle någon vilja döpa honom efter Michael Douglas? Nej, det är fantastiskt. Ja. Det är en fempoängare och en klar kandidat till en sån här lista.
Pierre skickar in här två namn som jag tror, speciellt ett av dem som jag tycker ändå känns lite Leo-aktigt. Det är ju bland annat Radja Nainggolan, men också André-Pierre Gignac. Är det inte ett litet... skönt namn ändå.
Ja, jo, men det är väl trevligt. Men då föredrar ju ändå, som vi nämnde i avsnittet, tror jag, han Alain Junior Olé Olé. det är ett bra dubbelnamn på franska.
Verkligen. Sen är jag ju extra glad när vissa nämner lite tyska namn. Vi har ju ett namn här, jag ska se. Jag tror det var Claes här. Exakt, Claes skickade in och nämnde då en liten husgud hos mig. Fußballgott, som man kallar i den moderna tyska fotbollen. Bastian Schweinsteiger. Det ligger ju fint i munnen, eller hur?
Bastian, det är lite hårt och lite elakt tycker jag, Bastian Schweinsteiger. Men sen är det ju mäktigt på tyskt sätt. Men det jag ska ge dig, Kevin, det jag gillar med tysk namntradition, det är att ni är fasiken det enda folket i världen som kommer undan med att döpa era professionella fotbollsspelare till typ Torsten.
Torsten.
Jag tänker på Torsten Frings. Precis. Torsten Frings till exempel. Han bär ju upp det otroligt bra. Eller att ni så här kallar hela professionella fotbollsspelare för barnsliga smeknamn. Jag tänker på gamla Dortmund-hjälten och även Fulham-spelaren Karl-Heinz Riedle, som gjorde mål i Champions League-finalen 97. Han kallades ju för Kalle. Ja. Kalle Riedle. Ja. Och då Kalle? Är det liksom barnen i Bullerbyn på 50-talet? Eller? Så nej, det ska ni ha. Det bär ni upp på ett bra sätt, tyskar.
Ja, danke. Rummenigge är ju också Karl-Heinz. Rummenigge, han kallas ju Kalle i Bayern-kretsar.
Ja, är det Kodisbällan han är med i? Det är, man undrar ju liksom. Det är bra, ni bär upp det. Det klarar inte ens vi svenskar, och då är det många som kallas för Kalle.
Ja, sen är det ett namn som också har kommit upp flertals gånger, bland annat Axel Rabe skrev in och skickade det, och det här namnet...
Ska jag uttala det?
Du och pinnen, ni kan ju uttala det. Det är sydafrikanska spelaren som har ett riktigt härligt namn som man blir bara glad av. Eller hur?
Ja, nej men så är det ju. Du tänker ju på Sipiwe Tshabalala.
Exakt.
Som gjorde premiärmålet för Sydafrika i VM 2010. Och den faktiskt, jag måste erkänna, den här... jag tänkte bara inte på det när jag gjorde listan, för han hade mycket väl kunnat ta en plats på topp 5. Han har stor personlig relevans för mig, för mitt kompisgäng och jag då 2010, vi blev så hänförda av Sipiwe Tshabalala, så vi började sjunga hans namn på som målgest i korpen och gjorde mål. Sipiwe Tshabalala. Så ja, en med risk för exotifiering av hans namn där, men absolut, Sipiwe Tshabalala gillas.
Ja,
och om man får lägga till en afrikan, så Kameruns nuvarande förbundskapten, tidigare storspelare, Rigobert Song. Mycket bra.
Det är ett starkt namn, det är med. Ja, ni hör, det finns så många härliga namn och det är så underbart att ni har skrivit in och skickat in dem. Fortsätt gärna skicka in era förslag på era listor, och ni har också skickat in förslag på ämnen vi ska ta upp. Nu ska jag inte avslöja vissa av dem, för att de kommer vi förmodligen använda oss av, och tacka ödmjukast för att ni skickar in dem. Men skicka också in ämnen om ni kom på något roligt ämne. För att lite som du var inne på här, Leo, innan... när vi gjorde den här namnlistan och sånt, var vi lite osäkra. Är det här rätt ute? Är det, man kan göra en lista av det, men bara för att man kan göra en lista av det, är det rätt att göra ett avsnitt med en lista av det då? Och det verkar ju vara det, och det är det som är så jäkla kul med det här. Låt kreativiteten bara flöda och skicka in era förslag om ni har några spontana.
Ja, verkligen. Kör på. Men du, Kevin, nu är det dags för Frida. Det är dags för anfall i Premier League. Det finns ett ganska stort utbud här, kan man säga.
Verkligen. Det är Frida Fagerlund som är på besök, eller inte på besök. Hon är ju i London i England dagligen, och vi fick helt enkelt göra det klassiska sättet att zooma med henne helt enkelt och prata om topp 5 anfallare i Premier League. Alltså hela Premier League-eran. Så det var ju ett par riktigt fina namn som dök upp här, och ja, det är väl bara att luta sig tillbaka som vanligt då, och njuta av showen.
Det gör vi.
välkommen till ett nytt avsnitt av Fotbollskanalen Topp 5, Leo. Nu kommer vi till en väldigt, väldigt tuff lista. Det är alltid tuffa listor som vi tar oss an. Men nu är det en väldigt tuff lista med tanke på att vi ska snacka om anfallare i Premier League.
Ja, det här känns som att jag säger det varje vecka, men det här är ju en lista som förpliktigar, för även om Premier League är en ganska ung liga, det får vi ändå tillstå, den är i alla fall yngre än vad jag är, det måste betyda någonting, men det betyder ju att liksom urvalet är ganska begränsat, tänkte jag först. Jag tänkte att det kan inte bli så många olika spelare, och sen när jag började göra min bruttolista så insåg jag att jo, det kan nog vara så att vår gäst idag och jag har exakt samma fem spelare, eller så har vi helt olika fem spelare, för att utbudet är ju betydligt större än vad jag tänkte mig när jag satte mig ner med det här.
Mm. Och det känns ju väldigt passande att prata med en riktig England-expert när vi ska ta oss an de bästa anfallarna i Premier Leagues historia. Och då tänkte jag precis säga London Calling, men nu glömde jag faktiskt bort. Frida, vart befinner du dig i England igen?
Jo, det är London faktiskt. Jag bor just nu i North London, och sen så ska jag faktiskt flytta om ett par månader till South, vilket känns lite jobbigt sådär.
Till Crystal Palace?
Inte riktigt. Kingston snarare. Vi får se hur jag hanterar den omställningen, för det är verkligen en omställning. Det är ju, antingen är du North eller så är du South. Det är inte så ofta man flyttar emellan de här väderstrecken, men jag överlever förhoppningsvis.
Ja, vi får ta en rapport om det senare, men låt oss gå till fotbollsplanen och prata om dessa finalister som ni ska presentera, för det är ju, precis som du nämner Leo, det är ju kanske inte så många namn. Om man till exempel skulle ta en annan liga så som Serie A eller Bundesliga, då hade det ju blivit en hel del fler namn man skulle kunna ta upp, men nu är det Premier League och det är en liga som engagerar. Och Frida, nu har du bott ett tag i England. Har din bild om Premier League förändrats något sedan dess?
Ja, definitivt. Man får ju en mycket större kunskap om allting, alltså om samhället England och om... Jag har ju varit här jättemycket i mina dagar och min syster har bott här i 20 plus år, så att det är inte som att jag aldrig hade besökt England innan jag flyttade hit. Jag hade ju bott här en sväng innan också, men de här senaste åren har verkligen gett mig en väldigt djup förståelse för varför engelsmännen älskar sin fotboll och hur mycket fotbollen, ja, men vilket stort utrymme den får i hela samhället. Ja, men både på ett regeringsplan och, alltså, fotbollen genomsyrar på något sätt hela det engelska samhället. Och det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt.
Mm. Och då blir det ju extra kul att ta upp den här listan då, med tanke på att det finns mycket rivalitet mellan klubbarna och det lär ju engagera lyssnarna här. Leo, innan vi slår igång, kan man säga så? Ja, jag skyller på att jag är tysk. Leo, innan vi sätter igång, säger man ju, är det någonting du har tänkt på inför den här listan? Speciellt?
Ja, nej, men jag har väl märkt på våra lyssnares reaktioner och inspel att det är lätt att bli historielös. Det märkte jag bland annat med avsnittet om anfallare i Serie A. Det blev vi sågade för att vara historielösa, även om vi hade motivering till varför vi var det. Men här kan vi inte bli historielösa eftersom att ligan är så ung, så det känns skönt. men det känns fortfarande som alltid att man bara kan göra fel. Men det är det som är härligt med listor. Det här är Fridas lista, det här är min lista, det behöver inte vara er lista, vi vill ju höra er, så vi kör bara.
Det gör vi. Frida, vem har du på plats nummer 5?
Ja, jag berättade ju det för er att jag inte riktigt hade kommit överens med mig själv om rangordningen av de här spelarna. Och jag tycker också att anfallare, det är ju ändå skillnad där på om listan hade varit de fem bästa strikers senna, så kan man knappt säga. Men anfallare nu, alltså, då inkluderar jag spelare som kanske startade ute på kanten och eventuellt har blivit strikers senare i karriären. Men jag tror ändå att på femte plats så trycker jag in Sergio Aguero. Jag vet inte, jag antar att jag ska motivera mitt val också.
Ja, gärna.
Precis, och ja, det behövs ingen motivering egentligen. Aguero, han gjorde en herrans massa mål för sitt Manchester City. Det blev väl till slut 275 matcher och 184 mål. Och Jag tycker att det som är så intressant med Aguero också är att när han kom till England, då var inte jag så glad i honom. Jag tyckte att han var ganska överhypad. Men efter att han fick Pep Guardiola som tränare så var det som att man fick se en helt ny sida av Aguero. Han blev mer som en, skulle jag vilja säga, lite mer som en falsk nia. Att han plockade upp de attributen som en falsk nia har. Att han blev mycket mer intelligent i sitt spel. Så jag tycker, eller jag tror i alla fall, att Aguero har Pep Guardiola att tacka för väldigt mycket, även om det märktes under de sista åren i Manchester City att Guardiola, ja, när de stora matcherna väl kom så valde Guardiola oftast att satsa på någon annan. Men i det stora hela så tycker jag ändå att han förtjänar att vara med på den här listan.
Mm, Sergio Aguero, Leo, det är ju en profilstark spelare som personifierar lite Manchester Citys rise, så att säga. Vad är din kommentar kring detta?
Ja, nej, men han personifierar väl Manchester Citys moderna framgångar, eller jag behöver inte ens säga moderna framgångar, det kan väl säga framgångar. Liksom David Silva där också. Nej, men Aguero är ett namn som jag brottades med också på den här listan, och vi får väl se om han dyker upp längre ner på min, men ja, alltså jag tycker Frida motiverar det här bra. 184 mål blir det, som sagt. Han blir ju liksom synonym i alla fall de första åren där med Citys alla framgångar, speciellt under Guardiola. Och det här är ju i min bok en ganska underskattad spelare, för han var ju en straffområdesspelare, en goalgetter, stod för sina tap-ins. Men som Frida är inne på, som du är inne på, Frida, att han blev en falsk nia, han blev något annat, han blev mer komplett under Guardiola. Han spelade inte bara för sig själv utan spelade för laget. Och ja, tittar man på målsnitt också, det här är ju spelaren med bäst målsnitt i Premier League-historien. Han gjorde alltså mål var 108:e minut, att jämföra med storheter som Henry som gjorde mål var 122:a minut, eller Harry Kane och Van Nistelrooy som gjorde mål var 128:e minut. Så nej, jag tycker Aguero definitivt har ska nämnas i de här sammanhangen, absolut.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mm. Men vem hittar vi då på din femte plats? För det verkar ju kanske inte som Sergio Aguero.
Nej, han är inte på min femte plats. Och här är ju en spelare, dyker upp en spelare som... det går inte att göra den här listan utan den här spelaren på den. Och han representerade Southampton, han representerade Blackburn, han representerade framförallt Newcastle. Och det är ju Alan Shearer som återfinns på min femte plats. Dels på grund av klass. Jag menar, det här är spelare som har flest mål i Premier Leagues historia, 260 mål. Dels på grund av hans ikonstatus. Hade det här varit en topp 5 ikoner i Premier League, då hade det här kanske varit första platsen till och med. Men också för att med respekt för de engelska supportarna och det engelska spelet, det går inte att göra den här listan, i min bok i alla fall, utan ja, men Englands största striker på 90-talet och det tidiga 2000-talet. Var ju ansiktet utåt för Premier League i nästan ett årtionde. Och jag vet att det kommer finnas folk som vänder sig emot mig här och säger att det finns många, många anfall med bättre målsnitt än Alan Shearer. Och han spelade ju faktiskt bara inom citationstecken för Southampton, Blackburn och Newcastle. Ja, men han gjorde också 260 mål för Southampton, Blackburn och Newcastle. Sköt ligan till Blackburn. Tre raka skytteligatitlar. Nej, Alan Shearer är given på min lista.
Frida, är du en av dem som slänger kritik på Leo här eller instämmer du med honom?
Nej, jag slänger absolut ingen som helst kritik. Och om det finns någon som ifrågasätter klubbarna som Shearer spelade för, alltså då vet jag inte riktigt. Då får man läsa i en historiebok, tycker jag, och förstå alltså vilken nivå de klubbarna låg på då, där och då. Jag har faktiskt Shearer högre upp på min lista. Och jag tycker att han förtjänar det. Han var också en sån här anfallare som på något sätt... jag ska inte sitta och påstå att jag kommer ihåg hela hans karriär för att jag var alldeles för liten. Däremot så... jag minns inte det, men jag har fått det berättat för mig ju när han åkte till Vångavallen med sitt Blackburn för att spela mot Trelleborgs FF.
Mike Trelleborg FF.
Ja, men precis. Och jag var ändå
att de ändå
med...
letar sig in här, det är fantastiskt.
Ja, men precis. Och jag var ändå med på ett hörn under den matchen, men jag var ju alldeles för liten för att komma ihåg någonting. Jag tror jag låg i någon vagn eller sådär och sov under tiden. Men jag påminner Shearer om detta för något år sedan. När jag träffade honom, just det här med att, ja, men kommer du ihåg när du åkte till ja, men Trelleborg, och då blandade han ihop Trelleborg med Rosenborg.
Aj, aj, aj.
Så mycket, så starkt minne hade han av den resan, så det kanske inte var det bästa, ja, det var inte det mest smickrande man kunde höra, med tanke på att det kanske är Trelleborgs största, kanske det är Trelleborgs största liksom bedrift i fotbollshistorien, och kanske svensk fotbolls största bedrift i fotbollshistorien. Men oavsett så tycker jag att Shearer, han är, man ska komma ihåg det också, att han hade ju faktiskt spelat i högsta ligan redan innan Premier League grundades. Så att han har 23 mål som han hade kunnat addera till det här rekordet som han redan har på 260. Och han sitter ju väldigt ofta i Match of the Day på helgerna. Och varenda gång det kommer upp någon form av statistik, oavsett egentligen känns det som vad det är, alltså om det är antalet hattricks som han har gjort i Premier League eller antalet mål då, så är alltid Shearers namn där uppe. Och det måste... nej, han är ödmjuk också, väldigt ödmjuk person. Jag antar att det ska jag kanske inte avgöra vilken rangordning man hamnar på i den här listan. Men som sagt, jag tycker att man kanske ibland glömmer hur pass bra Alan Shearer är. Så kan jag ju sammanfatta det.
Jag hör er båda två i en form av fin kör när ni pratar om Alan Shearer här. Vem hittar vi då på den fjärde plats? Är det han? För du nämnde att han kommer dyka upp här näst.
Ja, eftersom att detta är en liten egen favoritlista så hade jag honom ännu högre faktiskt. Så att på tredje plats. Men jag kanske ska gå vidare då med min fyra.
Det tycker jag.
Det är ju Cristiano Ronaldo, faktiskt. Kanske många sitter och tänker att varför inte han högre upp? Nej, men nu fick han hamna där. Och det är ju såklart för att han på något sätt svepte in i Premier League och var enastående från första dagen och blev verkligen... ja, alltså han är ju fortfarande den enda som har blivit utsedd till FIFA World Player of the Year i Premier League, vilket säger väldigt mycket. Det är en av de största som vi har haft någonsin, med hans battle med Leo Messi. Så att jag tyckte att det var ganska självklart att ha med Cristiano. Sen är det klart att hans återkomst nu blev väl kanske inte riktigt vad han hade tänkt eller vad Manchester United hade tänkt. Men å andra sidan så gjorde han ju fortfarande en hel del mål. Men som sagt, jag tycker definitivt att han ska gå in på den här listan i alla fall.
Ronaldo, Leo, vad säger du?
Ja, men här jag vill först börja med att om någon skulle döma Ronaldo på hans återkomst, bara på hans återkomst i Manchester United, då är man ju snett ute, för det är ju liksom en annan spelare än det han en gång var, även om han fortsatte göra mål förstås. Men här hamnar man på det som vi varit inne på några gånger tidigare i podden, att som är så kul med listor också, att man har ju olika definitioner här, och jag satt ju också med Cristiano Ronaldo som ett namn, och så kände jag att nej, jag vill inte räkna honom som anfallare ändå. Så hade jag gjort det, så hade jag gjort som du, Frida. Då hade han varit med på min topp 5-lista. Men jag valde att inte definiera honom som anfallare. Och därför var han inte ens med till slut i diskussionen för mig. Men jag köper allt du säger. Men Cristiano Ronaldo, första sessionen i Manchester United, är ett unikum ju. Alltså, det är väl... Med risk för att svära i någon slags Old Traffordsk kyrka, så är ju Cristiano Ronaldo kanske den bästa spelaren som har sprungit runt på Old Trafford. Så väl motiverad plats, absolut.
Mm. Vem hittar vi då på din fjärde plats då?
Nej, men där... jag får bara fylla i lite med det Frida hade på sin femte plats. Men där har jag Sergio Kun Agüero. Och Premier League har ju haft sina goalgetters och tap-ins. Det har varit Harry Kane och Ruud van Nistelrooy, Michael Owen, Robbie Fowler, Jermaine Defoe. Ni kan spela typen. Men i min bok har ingen av dem varit lika bra som Sergio Agüero. Och jag behöver inte säga så mycket mer. Det här är den bästa goalgetten för mig i Premier League-historien.
Mm, Sergio Agüero. Din tredje plats, Frida, nämnde du precis Alan Shearer. Personlig favorit, verkar det som. Han tar din första pallplats.
Ja, precis. Inget snack om saken, tycker jag.
Nej. Snabba bullar här. Då hoppar vi direkt till dig, Leo, igen då. På din tredje plats. Vem hittar vi där? För nu börjar vi komma till de väldigt prestigefyllda platserna. Och som vanligt, Leo...
Mm.
Jag förväntar mig tyskar. Det finns ett par fina tyska namn som har spelat i Premier League. Jag tänker på en Lukas Podolski med sin fina vänsterslägga, eller en Jürgen Klinsmann, får man inte glömma bort, Spurs-tiden, som levererade på kort tid väldigt mycket ändå.
Jürgen Klinsmann hade ju faktiskt, om man liksom bara mäter högsta nivå, så är ju faktiskt Jürgen Klinsmann ett namn att slänga in här. Jag menar, han gjorde väl typ mål i varannan match i Spurs och höll dem kvar sista året och vann väl skytteligan typ första året, eller i alla fall nära. Så Klinsmann hade ju kunnat vara namn från diskussionen, men nej, och Uwe Rössler är inte heller med, trots att han var bra på banter i City-tiden. Nej, men jag håller faktiskt en engelsman högre än jag håller Alan Shearer, och det är Wayne Rooney. Som jag har placerat på min tredje plats. 208 mål, 103 assister. Och jag tycker den kombon visar, alltså visst, det är ju 50 mål färre än Alan Shearer. Men den kombinationen av mål och assister visar vilken komplett spelare Rooney faktiskt var. Alltså fler målgivande framspelningar än Lampard. Fler än Gerrard. Och bara Giggs och Fabregas har fler assister i Premier League-historien. Det är ju... Alltså, vad pratar vi? Tredje mest assister i Premier League-historien och näst flest mål än så länge. Så det tror jag att det är näst flest. Så nej, Rooney är ju Premier League-historia. Från det att han slog igenom där strax före sin 17-årsdag med Everton och sänkte Arsenal. Sänkte The Invincibles! Och ni vet den här klassiska Remember the name! Den klassiska kommenteringen. Till att han sen han lämnade ju Everton och i Premier League just 17-18 med 10 mål på 31 matcher. Och alla United-titlar däremellan. 5 Premier League, en FA-cup, Liga-cupen 3 gånger, Champions League, Europa League, klubblags-VM. Wayne Rooney är för mig komplett.
Mm. Frida, har du något att säga emot det?
Nej, jag har ju inte det, för att jag har ju kär Wayne Rooney på andra plats. Så att...
Ja. Vi går hand i hand här verkligen.
Det var ju passande.
Ja, precis, exakt. Nej, men jag håller med. Kan vi bara tillägga att kommentatorn Clive där, det här Remember the name, det sa han ju om alla under 20 års ålder. Men han fick ju rätt den här gången i alla fall, för någon en gångs skull. Precis, någon gång ska man ha rätt. Nej, men jag är väldigt fascinerad av Wayne Rooney, och Leo har ju redan nämnt liksom allt han gjorde på planen, och han var ju lite speciell, för han hade ju inte riktigt den mentala biten för att på något sätt, även om han är Wayne Rooney och han är en av de största vi har sett i Premier League, så känns det ändå som att det fanns mer i honom än vad vi fick se. Det fanns ännu mer, och hade han bara haft, ja men... på något sätt huvudet på plats och inte haft de här alkoholproblemen som man har förstått att han hade nu så här i efterhand, så tror jag att vi nog hade sett på honom på ett annat vis. Vi hade nog haft ännu mer respekt för honom, och det blev ju också lite konstigt där, kan jag tycka, i landslaget just då. Det är möjligtvis någonting han inte ångrar, men där han känner att det hade kunnat sluta bättre. Att det ofta kändes som att det, någonting inträffade i samband med mästerskap. Och sen så var det ändå, alltså sättet han slussades ut från landslaget på tyckte jag ändå var väldigt värdigt, och det var bra gjort av Southgate, för att det är ändå en så pass stor spelare att man ska värna om honom. Men jag minns fortfarande någonting som Sam Allardyce, han ledde ju bara England i en enda match, och nu kommer jag inte ihåg om det var Slovakien eller Slovenien de mötte, det var någonting.
Jag tror
det
var Slovakien, tror jag.
Slovakien var det kanske, och han sitter på presskonferensen efteråt och säger, Wayne Rooney var ju, han spelade lite högre upp i första halvlek, och sen så i andra halvlek så droppade han ner lite mer, och jag vet det måste ha varit Harry Kane som han spelade med också, eller som också låg där uppe, och så fick Allardyce frågan vad som hade motiverat honom att flytta ner Wayne Rooney, och då sa Allardyce, man säger inte åt Wayne Rooney var han ska spela någonstans. Och jag tyckte att det på något sätt dels visade på att Sam Allardyce inte var van vid att arbeta med så här stora stjärnor, men också vilken, ja, men vilken enorm status Wayne Rooney faktiskt hade i landslaget, när han kanske inte borde ha haft det heller. Jag vet inte, ja, det blev en lång utläggning nu, men jag tycker ändå att det är lite synd på talang, så mycket råtalang, att inte det där lilla sista, ja, att han inte på något sätt ja, uppfyllde det, om man kan säga så.
Känns ju på något sätt att han offrade sig ofta för laget också och inte gick, alltså på något vis gick sin väg. Jag tänker på Manchester United-tiden när spelare som Ronaldo och Tevez var där. Då var det ju ofta han som gjorde det där grovjobbet bak. Jag minns en match mot Barcelona. Det kändes som att Wayne Rooney var vänsterback mer än en offensiv pjäs för United. Så det är ju verkligen en, ja, jag förstår vad du menar. Det känns som att han visar ju enormt mycket under sin karriär, men det känns som att det kanske fanns en växel till och med.
Alltså jag tycker du är verkligen inne på någonting här, Frida, för hade Rooney inte haft de här problemen som han haft vid sidan av, och det är väl allt från alkohol till som har lett till otroheter och olika skandaler och allt möjligt, men hade han inte haft, eller tänk så bra han har presterat trots det. Alltså förstå vad som fanns i här. Här hade vi nog en eventuell, sen var det ju förstås svårt, alltid svårt att mäta sig med Messi och Ronaldo, men en eventuell Ballon d'Or-vinnare, en eventuell spelare som hade kunnat föra England längre än vad han gjorde. Vad blev det som bäst för honom? Kvartsfinal i VM, väl? Vilket borde kanske varit betydligt bättre givet det manskap England hade. Det är en annan diskussion, men jag är helt med på att man hade kunnat få ut mer av Rooney. Sen det som är speciellt ju lite hans här liksom eftermäle som har kommit nu när han har blivit, eller eftermäle blir inte, men när han har börjat som tränare. Du, Kevin, vet ju mycket väl att jag har följt Championship nära de senaste åren givet den podcast som du och jag arbetar med, men när Rooney var tränare där i Derby, så visade han upp ett helt nytt ansikte för mig, en helt ny Wayne Rooney, och han var ingen supertränare så, även om han nästan höll kvar ett krisande Derby i The Championship under Financial Administration, men framförallt var det Wayne Rooney som tog sig an hela klubben på ett helt annat sätt. Han betalade spelarnas resor med bussar, han såg till att liksom de personer i klubben som inte fick någon utbetalad lön, de pengarna stod han för ur egen ficka, och var väldigt, helt plötsligt väldigt sympatisk intervjuer kring hela den här väldigt jobbiga Derby-situationen. Det var väl liksom under konkursförvaltning över ett års tid. Så det tycker jag är spännande att Rooney visar något väldigt, väldigt godhjärtat där här på senare år också.
Ja, men verkligen. Och sen så, nu blir det en lång utläggning om Rooney, men jag bara kör nu, tänker jag.
Kör på.
Ja, alltså man ska komma ihåg också var Wayne Rooney kommer ifrån. Att han kommer ifrån Croxteth, som är, det är vad det är. Alltså att lyckas ta sig därifrån och bli den han var på något sätt, alltså bli en så pass framgångsrik fotbollsspelare, det är inte så konstigt att han hade de här problemen som han hade vid sidan av planen. Alltså man kan ju lätt se det mönstret, alltså att växa upp under de förhållandena, och det var ju mycket stök från tidig ålder, just det här med slagsmål och bli avstängd från skolan, och det har ju på något sätt följt honom hela vägen. Men precis som du säger, Leo, så är jag också fascinerad av att se hur han på något sätt har landat i sig själv nu på äldre dag, vilket är fint att se.
Fina Wayne Rooney. Ja, på plats två var det för Fridas del. Innan vi går till din andra plats, Leo, nu börjar vi ju närma oss slutet här på listorna, och det är ju så många namn som man fortfarande skulle kunna droppa. Jag vet inte nu, det är kanske något namn jag säger nu som kanske Frida ta upp sen, men, eller du Leo, men jag tänker en som Didier Drogba, Chelsea-ikonen som jag rankar väldigt högt nu om jag ska gå utanför min tyska bubbla. Jag tänker också mycket på Liverpool. De har ju haft ett par spelare tidigare, till exempel Luis Suarez som briljerade innan han lämnade ön.
Jag tror du skulle säga Neil Mellor där ett tag, men nej, inte Neil Mellor. Men det här är, jag vet inte vad du säger Frida, men du kanske har någon av de här som etta, även om jag anar ett annat namn, men jag har ju gjort en liksom bruttolista, och de två du nämner faktiskt Kevin, jag har ju, är ju med precis utanför mina topp fem här. Luis Suarez, nu avslöjar jag mina, eller jag avslöjar att de inte är med på mina topp fem här, för Luis Suarez håller jag som sexa och Didier Drogba som sjua. Premier League har ju haft sina fenomenala anfallare genom åren, får man ju tillstå.
Verkligen, men vem, Frida, hoppa in.
Ja, nej, jag tänkte bara säga att de, ja, givetvis så tänkte jag över dem också, men de berörde inte mig riktigt på samma sätt. Jag tycker inte att de är, jag tycker inte att de är bättre än de här som jag har plockat ut.
Jag hade nog velat haft Drogba med i alla fall. Det är någonting med honom. Hans robusthet, hans kliniska förmåga.
Hans förmåga att sänka Bayern München.
Ja, det behöver vi kanske inte kommentera, men vi håller oss innanför Premier League här. Jag tycker, en skön lirare, definitivt. Men vem hittar vi då på din andra plats, Leo?
Ja, nej, men med risk för att få hela Premier League-armadan på mig så tar jag nog den förmodade ettan hos många och sätter på andra plats. Och det är Thierry Henry. 175 mål, 74 assister och ja, ni vet ju hur bra Henry var för Arsenal i Premier League. Och att värva Henry från Juventus och omvandla honom till anfallare för någon slags AV ytter måste ju faktiskt vara det bästa Arsene Wenger gjorde hela sin karriär. Det blir ju 4 skytteligavinster, 2 Premier League-titlar, The Invincibles, FA-cup-triumfer, 2 i Champions League, 2 i FA-cupen, 5 raka säsonger med över 20 mål i Premier League. Alltså, Arsenals mesta målskytt någonsin. Henry var ju bäst. Och ändå en tvåa på min lista.
Jag tänkte att Olivier Giroud skulle kanske komma upp, men
nej.
Det blev det inte.
Nej. Nej.
Ari, Frida, vad är din kommentar kring Arsenal-ikonen som var en elegant på planen?
Ja, jag är ju i chock över att han inte är etta på Leos lista. För att det fanns ingen tvekan för mig att sätta honom överst. Jag tycker att Thierry Henry, han är den bästa. Du använde ett väldigt bra ord där också Kevin, elegant. För det var precis vad han var på planen, han var elegant. Han gjorde knappt fula mål, lite mot slutet. Eller ja, när han ökade sin målskörd, då var det när han började göra lite fula mål. Men annars var det nästan som att han ville inte göra fula mål. De skulle bara vara snygga. Och han gav någonting i Premier League som man inte riktigt hade sett innan. Man hade inte sett den typen av spelare. Och lika mycket som han är elegant på planen så är han även en elegant utanför planen. Och för mig är han den största. Och jag tror inte bara att det beror på mina Arsenal-sympatier utan att det ligger mer i detta än så.
Ja, jag tänker här på en annan spelare som är aktiv just nu som rör sig nu när det kommer till mål och betydelse för sitt lag i den aktiva Premier League-säsongen. Harry Kane tänker jag precis på nu. Inte alls samma spelare som Henry och inte alls elegant. Det är all respekt till Harry Kane, men ett fint tillslag. Men det är ett namn som poppar upp nu direkt när du nämner någon som har varit så stor för sin klubblag. Var det någon du tänkte på, Frida?
Nej, alltså jag var ganska fokuserad nu på spelare som i Cristiano Ronaldo-fallet, som sagt. Jag använde det här med anfallare lite fritt, så det var därför jag tog med honom. Och jag tänkte väl lite mer på de som har spelat i Premier League. Alltså Harry Kane, en dag kommer vi säkert sätta honom på den där listan också någonstans. Jag tror att det största problemet för Harry Kanes del är att han inte har vunnit någonting. Jag vet att det är någonting man säger som, ja, alltså att man hånar honom för det, men jag tror det är ganska viktigt ändå, alltså, eller det är viktigt. Ska man in på en sån här lista så måste man måste ändå vinna någonting. Så att, ja, han har ju några år på sig i karriären, så vi får se om det blir några titlar eller troféer för honom till slut.
Ja, för att haka i där så
Alltså all respekt till Harry Kane, det är ju en fantastisk målskytt, det vet vi ju allihopa, men dels finns den här titelargumentationen som Frida nämner, men det finns ju också det här, jag tycker bara att han är för begränsad fotbollsspelare jämfört med de andra vi har nämnt. Jag vet inte hur du ställer till det, Frida, men, och vem är jag att prata om att någon är begränsad fotbollsspelare, nådde IFK Täbys B-lag som bäst liksom, men alldeles för begränsad jämfört med de andra i min bok.
Ja, alltså jag tycker det är svårt, det är särskilt svårt att jämföra med spelare från en annan tid på något sätt, kan jag tycka, och så jämföra med någon från idag. Men jag tycker ändå att Harry Kane är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Han är bra på mycket. Men som sagt, i min bok så handlar det väldigt mycket om att då måste man kunna bära sitt lag till titlar och så. Alltså annars så blir det inte så mycket. Ja, jag tycker att annars så har man liksom ingenting att göra på en sån lista, så att det är, men ja, vi får se om det sker eller inte.
Det hade ju kanske varit en annan femma om han hade lett England, nu är det inte Premier League, men England till en titel. Jag tänker på EM till exempel, det hade kanske skvättat över på er omtanke här kring honom då. Som kapten för England, tänker jag.
Ja, men alltså, Kane, det är inget snack. Alltså, jag tror att på min bruttolista har jag honom på plats 10 i över Premier League-anfallare genom tiderna. Så det är inte, alltså, bara för att man inte är med på topp 5 betyder inte att vi inte tycker att han är bra. Det är ju en ohyggligt bra målgörare. Men jag tycker att det funnits bättre, helt enkelt.
Ja, vem hittar vi då på din första plats? Vi har nämnt Harry Kane, vi har nämnt Podolski, vi har nämnt Ruud van Nistelrooy, också en sån där skön lirare som jag är väldigt svag för, trots att han är nederländare. Vem hittar vi på första plats?
Ja, men jag vill bara återknyta lite till det Frida sa om Henry, att liksom han, jag tror jag sa med andra ord, men han mer eller mindre revolutionerade ju Premier League. Alltså Premier League, som du sa, Frida, de hade ju inte sett den här typen av spelare förut. De hade ju inte det. Alltså, jag menar, Paolo Di Canio-typer i all ära, men Henry var ju något annat, sättet han bröt in från sin kant och gjorde de här målen på alla möjliga olika sätt. Vi pratar ju liksom och allt från tap-ins till skott i krysset och göra fem gubbar och sådär. Så jag förstår att du blir chockad att han inte har honom på första plats. För det, ja, så. Jag förstår det. Men för mig så finns det en annan spelare som går högre. Och då vill jag börja med att nämna tre andra. Att det har ju liksom funnits den här typen av, jag tror att vi pratat om det tidigare i den här podden, Kevin, men omätbara spelare. Mm. Spelare som man inte riktigt kan mäta i siffror. Jag tänker på typ Eric Cantona, Matt Letizia, Gianfranco Zola, där liksom genialiteten hos de här spelarna var större än slutprodukten. Det låg liksom inte i siffrorna, utan hur de spelade och hur de agerade för att...
Karisman.
Ja, men i deras spelstil, hur de agerade för att göra andra bättre. Och de här spelarna var på många sätt bättre än alla andra, men bäst av de här omätbara spelarna, det var ju Dennis Bergkamp. Och det är min etta.
Ja, en Arsenal-spelare. Det är i alla fall positivt om vi återknyter till dig, Frida, där. Eller är du chockad över att Bergkamp nämns här?
Jag är lite förvånad, det är jag. Men jag vill gärna höra motiveringen, den är jag spänd på.
Ja, men låt mig citera några med- och motspelare här. Det var han som kom med magin som gjorde att vi kunde vinna, Patrick Vieira. Han spelade en fotboll som alla andra bara kunde drömma om, Peter Schmeichel. Han är den överlägset bästa spelare jag har spelat med. Och då ska man komma ihåg att jag har spelat med freaks som Zidane, Ronaldinho och Messi. Och det sa Thierry Henry själv. Och det tycker jag är en jäkla starka ord. Och det här nämns ju mycket i hans biografi också. Framförallt Henri är ju väldigt positivt i Bergkamp i den boken och andra texter också. Och jag vet inte, Bergkamps och Henris samarbete, om vi skulle liksom ranka anfallspar i Premier League-historien, då hade det varit en definitiv etta för mig. För vi har liksom den bästa målgöraren i princip i Henri, och vi har den bästa framspelaren, det största geniet i Bergkamp. Och de två var ju helt fulländade tillsammans. Man kan säga York och Cole, och man kan säga Aguero, med vem man nu har spelat med. Men för mig, firma Bergkamp Henry, där Bergkamp på många sätt, alltså om Henry inte gjorde målen själv, så var det Bergkamp som såg till att Henry gjorde dem. Och sen bara det här med elegansen i Bergkamp. Titta på topp 10 Bergkamp-mål på YouTube så ser ni att det är topp 10 snyggaste mål i världen. I princip. Så nej, Bergkamp. Och det här med att han liksom... Bergkamp kom ju till Arsenal lite före Henry. Han kom väl 95 tror jag från Inter. Och då var ju Arsenal kända som the boring Arsenal. Ni vet, med Tony Adams, Martin Keown och ja, allt vad de hette. Men med Wenger och med Bergkamp så tvättade man ju bort stämpeln boring Arsenal och blev ju ja, men kanske världsfotbollens mest underhållande lag i en 10-årsperiod.
Mm. Fina ord, Frida.
Ja, men verkligen. Men det är ju helt sant. Alltså Bergkamp, han var ju ett steg före alla andra på något sätt. Om vi pratar om elegans i Henris fall så var det väl just den där intelligensen och elegansen som han kombinerade. Och det var väl Ian Wright som han kombinerade med först där innan Henri dök upp. Så att, nej, absolut. Alltså jag hade liksom ingen... Jag hade ingen riktig tanke på honom bara. Jag vet inte om det var att jag skulle försöka sprida ut det lite sett till klubbar. Och...
Han är ju också lite mer anonym ju. Alltså, han tar inte plats på samma sätt. Alltså, på planen gör han det, men ja, utanför. Och man snackar inte om honom på det sättet alltid när man tar upp Premier League-anfallare.
Nej, precis. Men hade jag tagit bort Cristiano då med motiveringen att jag kanske ändå ska gå för en, alltså någon som liksom har gjort sig ett namn som en renodlad striker, ja, då hade jag kanske haft Bergkamp med där på listan. Det är good shout.
Ingen poddy.
Jag tror att majoriteten av våra lyssnare skulle säga 97% håller nog med dig, Frida, om den här första platsen. För Henri var ju Henri. Men jag kände mig tvungen när jag skrev den här listan att få in Bergkamp.
Det är bra att vi kör olika, annars hade det blivit väldigt tråkigt att lyssna på det här avsnittet.
Ja. Ja, det blir spännande. Som sagt, ni lyssnare, ni får jättegärna skicka in era listor. Skriv gärna på Twitter eller... ta kontakt med oss på annat sätt. Det är väldigt roligt att ta del av det. Vi har ju alltid fått lite mejl och annat smått och gott. Både kritik och ros. Det tar vi emot alltihopa för att vi vill ju både utvecklas och gärna höra vad vi gör bra. Så att vi vet vad vi ska fortsätta med. Och vem vet, det kanske finns någon annan anfallare där ute som vi inte alls har nämnt. Som ni tycker att vi är helt ute och snurrar. Att vi inte ens har tagit upp det namnet.
Var är Brian McBride?
Precis. Ja, Michael Owen är ett namn som vi inte ens har nämnt. Tänkt rakt av bara så här, en engelsman som brann väldigt snabbt tyvärr och inte fick kanske den karriären som många hade hoppats på.
Men man glömmer ändå hur pass bra han var. Det har du helt rätt i. Det är nog inte många som fattar det idag att han var verkligen liksom uppe där på absolut högsta hyllan. Men som sagt, det var ju skadan där som förstörde väldigt mycket.
Vem vet, om 20 år, om vi sitter här fortfarande, så kanske vi pratar om Alexander Isak i det här sammanhanget. Ja, det var ju kul. Ur ett svenskt perspektiv.
Jag tror att den här podden överlever i 20 år. Det är imponerande. Det är jag mer imponerad av än Alexander Isak.
Ja, vi får jobba på det. Men med det sagt, Frida, tusen tack för att du ville gästa.
Ja, men tack själv. Det var kul. Det ska bli kul att se om man blir fullständigt sågad också i något sammanhang här. Men det får jag ta.
Ja. Ja, det uppskattas att du ville komma och du är varmt välkommen att återvända, kanske ta oss an en annan Premier League-lista eller något annat. Det finns ju, som jag Leo konstaterat, mittbackar, mittfältare, målvakter. Finns mycket smått och gott där från både Premier League men även från hela fotbollsvärlden. Så, ja, Leo.
Målvakter låter som att jag har mina Fulham-sympatier, så låter målvakter väldigt bra givet att det är lätt att såga Arsons målvakter och det enda Fulham faktiskt haft bra genom åren är målvakter. Så det är en bra lista.
Men ja, vi får ta oss an det i framtiden. Men med det sagt, Leo, vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Och Frida, du får ha det så jättebra. Och ni lyssnare, ni som inte redan gör det, följ Frida och hennes resa i England. Det är minst sagt händelserikt och spännande, får man minst sagt säga. Du jobbar ju både för Sportbladet och för Viaplay där du huserar i rutan. Eller hur?
Ja, det stämmer. Ja, det är kul att kunna kombinera faktiskt.
Riktigt häftigt. Mm. Men med det sagt, sköt om er.
Hej, hej.
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.